Men det förutsätter att det finns ett ratificerat utträdesavtal mellan parterna. Enligt den tidigare tidtabellen skulle Storbritannien ha lämnat unionen den 31 oktober. Senare idag ska Storbritanniens parlament debattera regeringens förslag att utlysa nyval. Valet skulle i så fall hållas den 12 december. Den senaste tiden har flera undersökningar visat på sambandet mellan familjens ekonomiska situation och barnens välmående. Ekonomiska problem i familjen kan dessutom påverka barnens framtidstro. Vår reporter har träffat Sonja, en ensamstående låginkomsttagare, för att höra hur hon får vardagen att gå ihop.
Psykiskt blir det kanske tungt när man tänker att den där räkningen ligger och fast du kanske har kunnat flytta betalningsdagen så man skulle ju vilja kunna betala bort allt sådär bara. Det är nog ett pusslande, det är det nog, och därför måste jag ju sen, som när jag har möjlighet så brukar jag extra knäcka för att det ska lätta och inte vara liksom så stramt. Vad man tycker att det är bra, men att, så att man klarar sig.
Det säger Sonja, som sedan 7 år tillbaka har varit ensamstående förälder till sina 2 barn. Vid sidan av föräldraskapet så studerar hon och jobbar inom vårdbranschen.
Jag har ju som börjat studera för att förverkliga min dröm som jag har haft länge. Så jag gillar det jag studerar och jag gillar mitt jobb, så det håller liksom humöret.
För 3 år sedan beslöt sig Sonja att ta tag i sin dröm att bli akutvårdare och sade upp sig från sitt heltidsjobb. Ett beslut hon inte har ångrat, trots att familjens ekonomi krympt.
Fast det är tungt nu liksom, och jag menar inte nu liksom den här penggrejen. Jag skulle gärna vilja att det skulle vara lättare med pengar och allt sånt här. Att man inte skulle behöva fundera, man skulle få koncentrera sig på studier och allt. Men stundom är man ju kanske, inte kan säga olycklig heller, men bekymrad om hur man ska klara sig.
Det var Charlotte Winberg som hade träffat Sonja. Så tillslaget efter 12, där talar vi också vård idag. Vi frågar om närståendevården är en kvinnofälla.
Ja, välkomna till slaget efter 12. Jag heter Ann-Charlotte Åkerholm och kommer att leda en diskussion om närståendevården, eventuella kvinnofällor i den, om en allt mer åldrande befolkning och sysselsättningen i vårt land. Med mig i studion har jag Ulrika Krook, jurist och universitetslärare i socialrätt. Välkommen.
Tack.
Och jag har också Gunvor Bretschneider, långvarig kommunalpolitiker i Helsingfors, medlem i socialnämnden och nu också nybliven närståendevårdare. Välkommen.
Tack.
Och så har jag chefsekonom Heidi Schoman.
Hej.
Välkomna. Ja, forskarna och experterna har börjat varna för att äldreomsorgen och närståendevården håller på att förvandlas till en kvinnofälla. De äldre blir allt fler och under de senaste åren så har vården flyttat allt mer till hemmen. Och de som tar hand om de äldre så är i 70% av fallen kvinnor. Du, Ulrika Krook, lärare i socialrätt på Sossokom vid Helsingfors universitet. Du är en av de här som har tagit ordet kvinnofälla i din mun. Berätta lite vad du menar med det här.
Jag menar med det att vi går in i mot en utveckling där man egentligen börjar förvänta sig av kvinnorna att vi ska börja sköta också, förutom våra barn, så ska vi sköta om våra äldre. Och det här är nog en utveckling som har varit på gång länge, jag brukar säga från 2011 upptäckte jag och mina juristkollegor när jag jobbade inom organisationsvärlden. Och det har delvis med det vår befolkningsstruktur att göra. Vi blir äldre. Det finns inte tillräckligt med folk som sköter. Och så handlar det också i dagens läge, skulle jag säga, om som har börjat komma mer och mer till tals. Att äldrevården håller inte den klass och den kvalitet som man kanske hade förväntat sig. Eller som man hade förväntat sig. Så då finns det också sådana som väljer att gå in och bli närstående vårdare. För man vill inte lägga sina närstående på hem. Eller så kommer det inte tillräckligt med hemservicehem. Mm. Men det är en helhet, skulle jag säga. Att det handlar inte bara om närståendevårdalagen och närståendevården. Utan det handlar om en stor utveckling som har skett inom sociala sektorn. Vi har också positiv utveckling inom det här. Så det är inte bara negativt.
Mm. Gunvor Bretschner, där du har sett utvecklingen både från Helsingfors stads sida och nu också på nära håll som närstående vårdare. Vad tänker du på när du lyssnar på Ulrika Krook?
Det stämmer alldeles det här som Ulrika säger, att det är fråga om, du kallar det kvinnofälla, okej. Okay. Jag känner mig inte som att jag skulle vara inne i en kvinnofälla, men det hör ju till, ska vi säga, den gamla kvinnorollen, vård och omsorg. Det är barn, det är gamla föräldrar, det är morföräldrar, farföräldrar och så vidare. Så det, jag tycker det är jättebra att man nu sätter blickarna på det här och faktiskt sätter det i fokus. För det är ju så som du sa, att de flesta är kvinnor som tar hand om sina närstående. Sen är det ju också tyvärr så att många som tar hand om sina närstående kvinnor, så vill inte se sig som närståendevårdare i den här bemärkelsen som vi nu talar om det. Det är väldigt många kvinnor som kunde få ett avtal med sin kommun om att vara närståendevårdare, men som av olika anledningar inte då vill sätta sig i den positionen. Det kan också vara så att den som behöver vård inte vill se sig som vårdtagare, och därför inte heller vill att den andra personen ska det där bli en närståendevårdare. Det finns många aspekter. Det är psykologi, det är just det här med vård, omsorg. Det är kostnaderna för kommunen, det är kostnader för samhället. Men som sagt, det är väldigt många. Man räknar ju med att det är över 60 000 som jobbar med både krävande och bindande vårduppdrag och vårduppgifter som närståendevårdare, utan att överhuvudtaget ansöka om det där. Det är väl lite på 40 000, 45 000 nu som har det här avtalen. Men det är många, många fler som skulle vara faktiskt berättigade till det, om de skulle vända sig till kommunen, om de skulle verkligen ta i det här.
Många aspekter där. Heidi Schauman, chefsekonom, vad tänker du på när du lyssnar på de här kvinnorna?
Men jag tänker just att ta lite sådär längre perspektiv eller över människans hela liv, så det finns ju en stor oro för kvinnors utbrändhet och att redan unga kvinnor inte jobbar. Och när jag hör det här, jag är inte så jätteinsatt i just den här äldrevården, men när man tittar på redan allt som förväntar sig av kvinnor, att det är just i början av livet ska man sköta barn, och egentligen det är en ganska stor del av livet som man sköter barn sist och slutligen. Så blir det en flytande övergång till att sköta sina föräldrar. Och på något sätt så borde det ju nog tas i beaktande också när man tittar på det här orken, att hur ska människor orka med allting? Och sluta uppoffra sig. Jag tänker att man ska göra saker för andra, och delvis gör man ju saker för sig själv också, att man helt enkelt vill. Men lite nya spelregler skulle jag kanske efterlysa, att om det är så här, det här vad vi går mot, att det är mest kvinnor som gör det, jag skulle hoppas att det skulle vara också män. Men att se till att människor faktiskt orkar och att man tar hand om sig själv och inte bara gör för andra människor.
Varför är det mest kvinnor som gör det här?
Får jag en kommentar till det som Heidi just sa? Jag tänkte på det här med att det är många som drar sig för att det där ansöka just om att bli närståendevårdare. Då finns det nog sådana motföreställningar om att det är någon form av nedvärderande, det är någon form av, om du ska mera kalla det för fattigvård, men det där att ta emot något stöd av samhället. Men vi tar ju emot, apropå det, dagisvård.
Absolut, vi tar emot hur mycket som helst.
Varför kan vi inte ta emot stöd, också ekonomiskt stöd och annat stöd, då det gäller så att säga andra ändan när människor blir gamla, lika väl som när barnen är små. Och det här tycker jag är något som är helt enkelt, det är såna gamla fördomar som inte mera borde finnas i ett modernt samhälle. Och det där, och jag ska ärligen säga så här, att när jag nu får det här lilla bidraget som närståendevårdare, så jag tänkte använda det till att, eftersom min man har svåra rörelsehinder och svåra artros, så jag måste hjälpa honom med sådana här saker, att klä på sig och så här, så tänker jag använda de pengarna till att ha en fysioterapeut hemma som jobbar just med de här frågorna. Då är det en lättnad för honom, det är en lättnad för mig. Så det, jag tycker att det här är det vi ska utgå ifrån som närståendevårdare. Den ersättning vi får, så då kan vi sätta det just på det att göra det lättare både för den som får vård och för mig själv. Det är min filosofi.
Och det är en liten replik till det där, att om vi ännu då tänker att det är mest kvinnor som gör det, och vi vet att kvinnor har betydligt lägre pensioner än männen i snitt, så det är en liksom befängd tanke att man inte skulle ta emot någonting som man har rätt att få, givet att väldigt många kvinnor redan har det jättekämpigt ekonomiskt som pensionärer.
Ursäkta, nu förde in diskussionen på en annan. Du hade en annan fråga.
Precis, det är Ulrika Krok.
Ja, det handlar nog om gamla traditioner och status. Att till exempel Laura Kalliomaa Puha, professor i socialrätt, min kollega, har skrivit en rapport nyligen för social- och hälsovårdsministeriet, där det också framkommer att manliga närstående vårdare så ser man mera ner på än kvinnliga närstående vårdare i arbetslivet. Så det är mera stigma kring de här manliga. Och sedan är det ju inbyggt det här att kvinnorna ska vårda. Vi uppfostras till det. Vi har blivit ännu uppfostrade till det. Sedan är det oftast också, som forskningen har visat och som jag också erfarit, att man har lägre lön. Kvinnan har lägre lön, så då kalkylerar man i familjen vem som kan ta det här, den här ekonomiska smällen. Och då blir det oftast kvinnan som går in på det här. Sedan skulle jag vilja säga att i den här diskussionen, när man pratar om att man ska ta emot det här stödet, så i många, många år har jag rådgett, och jag har också rådgett nära anhöriga till mig, att tacka nej till närstående vårdastödet.
Varför det?
Och därför att när du tar emot närstående vårdastödet, i dagens läge ibland så förutsätter de inom kommunen att en närstående ska gå in som närstående vårdare. Alltså det blir en förutsättning för att den där äldre människan eller den där sjuka personen ska kunna bo hemma. Men det finns annan service som man kan ta till hemme, och det handlar också om hur man organiserar den här servicen i kommunerna och hur arbetsklimatet är inom till exempel hemservicen, där det har visat sig att har man organiserat det på så sätt att de här hemvårdarna går till samma personer dagligen eller veckovis, så mår de bättre än att de ska hoppa av och an. Det finns såna små grejer som man kan göra. Och det har också att göra med att det finns ju rättsfall också. Och det gör att får man ibland närstående vård, så minskar man på rätten till de andra stöden. Och det har blivit automatiskt att man förutsätter då att den här närstående vården ska spara in. Att 2014 så räknar man att det ska 1,3 miljarder ska det ersätta av den offentliga servicen. Och i ett sådant här program för närstående vården så strävar man till att 1,5 miljarder ska sparas genom närstående vård till 2020. Det beror ju på att den ökar, den här mängden. Men det har att göra med ibland också så att den här människan kanske inte heller orkar. Just det här som Heidi säger, man blir utbränd, man har små barn hemma. Utan det blir den här helheten, man ser inte som Laura Kalliomaa Puha, som vi andra jurister säger, det är alltid en individuell prövning. Utan det kommer det här i en del kommuner som har ett stort spartryck på sig, så blir det automatiskt att man säger, men du blir närstående vårdare och då får du den här ersättningen, det är ju alltid någonting. Men om man tänker då att det är högst nästan 800, då om du lämnar helt från jobbet, så inte är det ju att jämföra med någon lön överhuvudtaget.
Gunvor Bretschner.
Det här var en nyhet för mig, Ulrika, att du avråder människor för att bli närstående vårdare när jag istället talar för att man ska göra det. Nu är det ju tyvärr så, som du här säger, att okej, det finns hemvård och det finns olika serviceformer. Det finns förstås servicehus och så vidare. Men å andra sidan vet vi ju tyvärr att hemvården inte fungerar. Vi vet också att det är jättesvårt att få en anstaltsplats, åtminstone i huvudstadsregionen. Det är väldigt svårt överhuvudtaget att få någon service av kommunen. Jag kan säga till exempel rehabilitering när man har kommit hem från en sjukhusvistelse. Äldre personer som kommer hem från en sjukhusvistelse. Jag tar igen ett exempel från mitt eget liv. När min man kom hem efter en 8 dagars sjukhusvistelse på Töle efter en olyckshändelse, så kommer hemvården hem till oss och så säger de, ja, nu är det bara en fråga sen om att ta till rullstol. No, det är inte precis det som jag vill, att min man ska sitta i rullstol. Inte har jag någonting emot att skjuta honom i en rullstol. Men jag vill ju ändå att han ska gå. Han går med rollator, han går med armbågskrycka. Men det här var hemvårdens förslag. Istället för att att man skulle komma med rehabilitering. Man försökte från Töle sjukhus från honom till Ågelby för rehabilitering. I Ågelby sa de, man kan inte ta emot honom för han är inte tillräckligt dåligt skick. Och när hemvården kommer till oss så säger de rullstol. Så Ulrika, en fråga. Vad gör jag i en sån situation? Säger jag nej tack till närståendevården, den här som dessutom beskattas grovt, det där, säger nej tack till det som gör att jag har möjlighet att få en privat fysioterapeut hem till oss som jobbar med min man så att han inte behöver sitta i rullstol. Fråga Ulrika.
Ja. Alltså jag avråder inte i alla fall att man ska säga nej till närstående vård, utan det beror på situationen, den individuella situationen. Och i ert fall skulle jag ha rått dig att ta närstående vårdstöd. Det skulle jag absolut ha gjort i det fallet. Det kanske som är det som vi skulle behöva diskutera mer om är det, när det gäller de här kvinnofällarna och socialvården överhuvudtaget, hälsovården, är kanske också det status. För vi anser det som väldigt låg status, men vi vet att det är väldigt krävande. Och då vet vi att också de som sitter och gör de här planerna, det ska alltid ligga en serviceplan i botten för närstående vård. Det borde vara en utbildad magister socialarbetare. Och de har de här arbetsredskapen att kartlägga den här individuella situationen, hur man ska plocka ihop den här paletten, vad som finns. Och det här är nog, skulle jag säga, att det är det här också vi måste börja jobba. Att höja statusen bland de yrkesgrupper som verkligen jobbar med det här. Närstående vård ska inte avgöras enligt en schablon. Och det här säger också Laura Kallio och Maa Puha. Att vi måste börja satsa på den här helheten, den duella. Och inse att det finns också pengar att spara inom socialvården. Men det finns också pengar att vinna och i förhållande till sysselsättningen. Och också att man helt enkelt ser på det här som en helhet, den här närstående vården, en del av hela helheten. Det handlar också om till exempel barnfamiljer. Där kan man nog avråda i vissa fall att bli närstående vård, där du har många småbarn hemma och plötsligt ska du börja vårda din sjuka mamma. Och att i första hand försöka få den här individuella vården hem.
Mm. Vad tänker du, Heidi Schaumann, chefsekonom, om du hör det här med låg status och sen med tanke på de här pengarna? Vad tänker du om det?
Det här med många kvinnodominerade branscher, om man får kalla det här, äldrevården ändå en bransch också, så det är ju ett stort problem som vi har i vårt samhälle, som har med väldigt många av de viktigaste jobben som görs med både unga och med äldre, så har de en låg status. Och den där statusen kommer just från ersättningen också. Att så enkelt funtar det är vi människor, att om det betalas en god lön för ett jobb, så börjar man uppskatta eller anse att det här är ju viktigare och det här är svårare. Och det är liksom en intressant situation också om man jämför internationellt, att det är inte alls klart att en lärare eller en personal på dagis eller äldrevården har så låga löner som man har i Finland i relation till andra löner. Men man blir liksom lätt fast i de här fällorna. Så att det är någonting som jag tycker att vi borde ha en öppen diskussion om. Att vad är egentligen värde på jobb inom den offentliga sektorn, där vi då inte har en prismekanism som fastslår att vad är den här människan egentligen värd, och där det är väldigt svårt att mäta vad är utfallet. Att hur lycklig är den där äldre personen i vården? Man kan inte mäta bara att hur bra mår den fysiskt, utan det är det psykiska också. Och det är omätbart på så många sätt och vis. Men att ändå liksom faktiskt ta en sån kvalitativ diskussion. Vad tycker vi som människor? Att vem borde få hur den här lönen?
Är 500 euro en god lön?
No, det är ju ingen lön alls, det är en liten ersättning. Precis som hemvårdsstödet med barn till exempel, som ju ligger där kring 300 euro, att inte motsvarar det ju en lön. Men det kan på marginalen avgöra vem blir hemma eller inte. Som Ulrika sa, så familjerna sitter alltid och pusslar att vem ska köta det här? Någon måste köta de här grejerna. Och då funderar man ofta att vem är det som ska göra det? Det är kvinnor som ofta ändå fortfarande har lägre lön. Men alla de här sakerna hänger ju fast i varandra, att kvinnorna har lägre lön av en orsak också. Och det är för att också arbetsgivarna prissätter in att kvinnor är de som fortfarande mera är hemma och sköter sina närstående.
Mm. Gunvor Bretschneider.
Jag tänker nu lite fortsätta på den här diskussionen kring att bli närstående vårdare eller inte. I den bästa världen så fungerar det ju faktiskt så där som Ulrika nu här talar om, att vi utvecklar ett samhälle där det finns tillräckligt med hemvård, där det finns tillräckligt med annan service, så att en person till exempel som är i yrkeslivet, jag är själv pensionär så för mig är det inte så stort, men en person i yrkeslivet kan fortsätta att jobba och inte behöver bli närståendevårdare, behöver och behöver, ursäkta uttrycket, men i varje fall så det här är den bästa av världen. Vi har använt också, jag tror att de social- och hälsovårdsnämnden blev lite trötta på mig när jag citerar när vi talar om äldreomsorgen. Och man sa att, jo, att man håller på att utveckla det och det, så har jag ett sånt här gammalt uttryck. Medan gräset växer dör kon. Och det citerar jag ofta. Det här är lite samma nu, Ulrika, med det här att, att det är klart att det ska ju utvecklas. Som jag sa, hemvården fungerar inte, rehabiliteringen fungerar inte. Det ska utvecklas. Men medan vi håller på att utveckla det, så måste vi ju ta till, vi kan ju inte lämna de här människorna, de som ändå sköter sina hjälplösa äldre, oftast äldre män, så vi kan ju inte lämna dem heller i sticket. Någon form av stöd måste vi få. Åtminstone i Helsingfors så får ju en, får man ju utöver det att man är närstående vårdare. Jag har faktiskt inte ännu satt mig in i det här riktigt, för att jag fick det här avtalet först i maj och så kom sommaren emot. Så jag inte riktigt identifierar mig ännu med den här rollen. Men jag läste om det. Man får, kan få hemvård, man kan få just rehabilitering, man kan få, själv kan man få en sån här utvärdering av sitt välmående och sitt hälsotillstånd. Det finns sån här service som man kan få som närstående vårdare. Så det är lite svårt att se det här att man skulle så att säga avstå från att bli närstående vårdare medan man väntar på att någonting ska hända i samhället. Mm. Vi vet att det här är såna långa processer som tar tid. Och vad gör vi med de människorna som under den tiden sköter sina anhöriga utan att få det minsta stöd eller hjälp någonstans ifrån?
Mm, precis det. Ulrika Krok, du hade en kommentar.
Ja, alltså det förutsätter ju att vi känner till det här servicesystemet, vi känner till närståendevården. Det är alldeles riktigt som Gunvar säger, att det är ju, som du säger Gunvar, att det, den här servicen knuten till den här närståendevården. Men det har visat sig att den fallerar. Och det här beror ju på att det här handlar om anslagsbundna pengar i kommunen. Vi vet att subjektiva rättigheter, för uppfyller man kriterierna så går det före. Och har man inte lyckats budgetera tillräckligt mängd i kommunen för pengar, för närstående vårdare, så kan det vara så att även om kriterierna uppfylls i oktober så får man inte den här. Och det är det som, men egentligen att det handlar om att informera om det, och därför är det bra att den här diskussionen lyfts fram. Sedan är det ju också som Gunvar säger att det är så att det inte fungerar i dagens läge och då behöver vi någonting. Det är ju därför som man vill satsa på närstående vården. Det är därför man har sagt att man ska ha 3 dagar ledigt i månaden. Problemet är bara att man inte alltid hittar de här platserna för att man ska kunna ta ut den här ledigheten. Sen är det kanske det här nu att vi skulle behöva också skilja på det här som bland annat Laura Kallio-Maa-Puha skrev i sin utredning, att de som är inom arbetslivet så hamnar att säga upp sig på grund av att de ska bli närstående vårdare. De säger upp sig från jobbet. De slutar arbeta i kanske 45 års ålder eller 50 års ålder eller slutet. Och då finns det inte, har vi inte sådana inbyggda mekanismer att man kanske kommer tillbaks. Andra länder har inbyggda mekanismer där man kommer tillbaks. Norge och Sverige har bland annat sådana här tidsbundna, när det är vård i slutskede, där man faktiskt får en vårdalön för det här. Men att det är lite, just att det finns många som sköter som redan är på pension, då blir det ett extra tillskott som man kan köpa servicen. Men sen har vi de som är ute i arbetslivet och som har låga löner som då kanske säger upp sig. Och det har också visat sig att det är oftare sådana som har lägre löner som säger upp sig från sitt jobb och blir närstående vårdare. Och då hamnar man just i den här pensionssvackan. Alltså man hamnar i en sån här typisk kvinnofälla. Man får dålig pension, det samlas pension på närstående vårdarstödet. Men inte mycket. Mm. Och det är då, och så säger det också visa sig att de som kan köpa tjänster, så de köper tjänster. Att jag brukar fråga mina, bekanta och mina vänner att hur många av er har sagt åt era föräldrar att de ska spara så att vi kan köpa era tjänster. Utan nej, men det sköter ju kommunen om, förutsätter man. För att vi är så invanda i det nordiska välfärdssamhället att det sköts. Och det är som Gunvor säger, det fungerar inte. Men att vi kanske som är i medelåldern, vi är inte medvetna om det. För att vi kanske inte har stött på det. Utan vi går det här i rekordhjulet den här vardagen, så plötsligt slår det emot. Sen känner vi inte till att vi kan ha rätt enligt arbetslagstiftningen att ta ledigt om det händer någonting några dagar. Men att vi känner väldigt bra till arbetsgivarna hur man kan ta ledigt när det handlar om barn. Men vi känner inte till hur det handlar om att när det är vuxna personer som blir sjuka. Och till exempel om någon blir cancersjuk och i livets slutskede, hur kan du vara bort från jobbet då? Och det är de här, vi behöver börja prata om det. Sen pågår det här som Gunvor säger, att det är så att det inte fungerar i dagens läge, och det är därför man också hoppar in. Så att det är en helhet. Men det handlar också om hur mycket som kommunerna satsar på den här vården och hur mycket man sätter pengar på andra strukturer till exempel.
Det som Ulrika sa här alldeles i början, man känner inte till. Så det gav mig en sån här som jag skulle vilja ta upp, en av mina hjärtefrågor som jag gärna skulle skjuta över till Heidi, som säkert är mest insatt, eller jag vet inte, kanske du också är det, Ulrika, i det här med digitaliseringen. När jag går in, som sitter med och ändå har använt en dator, går in för att söka tjänster, så jag tror att det är så får jag många gånger skrapa mig i huvudet. Jag tror, Ulrika, det är många som inte vet om det, därför att det är så digitaliserat. Kan du, Heidi, säga något om det?
Det är ju ett allmänt problem. Att det har inte alltid så mycket med ålder att göra heller. Att det här, hur man klarar av de digitala redskapen. Väldigt många studier pekar på att absolut de flesta av människor över 70 år har inga problem alls att använda redskapen. Men sen om redskapen är dåligt byggda och dåligt strukturerade. Och,
det är det tyvärr ofta.
Och det här är ju någonting vi stöter på mycket. Och där saknar vi kanske lite infrastruktur i Finland. Att vem man ska be om hjälp. Att om man inte har den där barnen som är skickliga och kanske via telefonen klarar av att förklara, eller man är i sånt skick att man kan gå till den där butiken som finns i stan där det finns någon som förklarar, utan man skulle behöva få det hem. Så det finns ju tjänster att få, men då kan det bli en ekonomisk fråga. Jag vet, i Estland har de ju byggt hela sitt system egentligen så att allting ska vara digitalt från början på 90-talet framåt. Och där har de gjort biblioteken till så här tjänstecenter. Och när de gör förfrågningar där så är just äldre människor, äldre kvinnor, hemskt nöjda, för att det är en mötespunkt, men det är också ett ställe där man sköter allting. Och där har de ju inte så att det liksom är bankkoderna som, och att det går via bankerna allting, utan de har sitt nationella identifieringssystem. Och det har liksom fungerat hemskt bra, för esterna har ju inte alls datorer hemma i samma utsträckning som vi. De är betydligt fattigare än vad vi är i snitt. Så där har de här biblioteken blivit väldigt viktiga. Och där står att vi skulle kunna lära oss ett och annat av hur Estland egentligen har gjort det här, för att för tillfället blir människor ensamma med sina problem.
Mm. Jag skulle ändå vilja återkoppla till det här som Ulrika Krook tog fram, just det här att kvinnor faller bort från arbetslivet på grund av den här närstående vården. Och att vi kanske då har en lagstiftning som också lite leder till det här. Och samtidigt så har regeringen som mål att öka sysselsättningen till 75%. Hur rimmar det här ihop, Heidi Sjöman?
No, det rimmar ju väldigt illa om vi tänker att det är just bland med den äldre delen av arbetskraften som man skulle behöva öka sysselsättningen mest, mera bland med män än bland med kvinnor. Dock bör nämnas, kvinnor har ju en högre sysselsättning än män när vi går upp i de här lite högre åldersgrupperna. Men fortfarande, när vi jämför med Sverige, så har vi ju mera sysselsättning i alla åldersgrupper egentligen i Sverige än i Finland. Så det rimmar ganska dåligt. Och samma sak, allt vad vi pratar om barnvården, så pratar de om att jo, vi borde få mammorna att jobba mer, men samtidigt så verkar vi nu göra så hemskt mycket åt det nuvarande systemet, att det är väldigt mycket prat och lite action, men ska vi nu komma upp till det där 75% sysselsättningsmålet, så har vi inte råd att kvinnor blir hemma borta från arbetslivet heltid och sköta sina sjuka föräldrar till exempel. Och då tycker jag nog att vi skulle faktiskt behöva diskutera det här med flexibilitet, att är det möjligt att vara en närvårdare eller en sån hemvårdare då av närstående och samtidigt jobba deltid. just att hitta de här lösningarna. Allting måste ske egentligen på individnivå, att skräddarsy lösningar som fungerar. Och vi kommer att behöva ännu mer skräddarsydda lösningar framöver. Och där är stora skillnader mellan systemen i olika länder, att hur flexibelt det egentligen är. Att vem utgår vi från? Att utgår vi från individens behov? Utgår vi från arbetsgivarens behov? Och är det en värdefull resurs på arbetsmarknaden, som väldigt många är? Arbetsgivaren vill inte mista den där människan. Så är ju nog arbetsgivarna, tror jag, också väldigt flexibla egentligen. Bara vi får det satt i system. Att man ska inte liksom, det ska inte måste vara ena eller det andra, utan att kunna kombinera saker och ting. Och då är ju sen återgången också mycket lättare, att om man sen mitt i att märka att nu behövs inte den här vården i hemmet lika mycket, så kan man då trappa upp på hur mycket man jobbar. Att det har vi väldigt mycket att lära av andra europeiska länder.
Ulrika Krok.
Ja, det här med att hur man kombinerar alltså arbete och närstående vård, det är ju en sak som man funderar på, och just i den här rapporten som kom ut nyligen, så 2019 har den kommit ut, så pratar man om det här. Men det betyder också, med de här dagens summor, så ersätter det nog inte det här bortfallet med då max 700 euro. Då betyder det heltid. Och man avstår helt från jobbet. Så det är det här som man behöver gå in på. Att just att kombinera, hur är det acceptabelt att vara deltid på jobb. Just att man är bort också perioder från jobbet på grund av barnen. Och också i Sverige har man ju på det sättet, alltså, till skillnad från Finland, så blir det ju så att när det är närstående vårdare, så är ju en person som är närstående vårdare. Det är en som utses till det. Men i Sverige kan man dela på det. Bland till exempel syskon. Då är det inte bara en familj som drabbas och en kvinna som drabbas, utan det är också männen. Så att jag tror att den här diskussionen behöver föras parallellt också med de här föräldraledigheterna, där vi behöver få män också att börja vara föräldralediga mer om vi vill det. För att det är också en sån här aspekt att inte vill ju sen, man blir inte attraktiv på arbetsmarknaden som hos arbetsgivarna. Om nu en arbetsgivare tänker att först ska hon vara bort med sina barn, och så ska hon vara bort med sina sjuka barn, och sen kommer det någon sjuk släkting, och så kommer det en svärmor, svärfar, och så kommer det egna föräldrar. Så du blir så borta så mycket, och det är det här som man nog har diskuterat också, att därför har folk också slutat jobba eller helt döljer att de kör två arbetspass på dagarna, för att du blir så brännmärkt helt enkelt.
Vad tänker du, Gunvor Bretschneider, om du hade varit mitt i din karriär och i motsvarande situation med en situation där du kanske borde bli närstående vårdare för din man, hur skulle du ha gjort då?
Och de facto så var jag mitt i karriären när jag var närståendevårdare för min mor. Men det fanns inget begrepp som närståendevårdare på den tiden. Det här var på 70-talet. Jag var rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan. Min lösning var då att anställa en privat person som var tillsammans med min mamma merparten av den tid. Som jag då var, till all lycka hade jag ju en ganska flexibel arbetstid som rektor, så jag kunde lite organisera det. Men om jag nu skulle vara mitt i arbetslivet, så jag tror nog att jag skulle ha fortsatt att jobba och försökt då organisera det på ett annat sätt än bli när det, jag tror att jag skulle göra det. Men det här är då en fråga om förstås. Det är kanske inte så väldigt aktuellt, därför att de flesta närståendevårdare är närstående för, som är då över 65. Så att det här med arbetslivet, det är klart att det är ett problem, speciellt när det gäller alltså föräldrar som är närståendevårdare till sina handikappade sjuka barn. Det är ju då, men jag har faktiskt inte riktigt tänkt mig in i det här, vad jag skulle ha gjort. Men det var min lösning på 70-talet när det inte fanns det här stödet. Så där har vi ju kommit ändå ganska långt fram. Jag använde en del av min lön då till att ha en privatperson som tog hand om min mamma medan jag var borta.
Ulrika Krok, har vi kommit långt fram?
Delvis
har. Och sen får jag säga, sen skötte jag ju alla uppgifter sen på min så kallade lediga tid.
Ja, ja, vi har kommit längre fram och det finns ju såna här flexibilitet i arbetslivet och det finns såna här, man kan flexa, det finns arbetstidsbanker och man kan samla på sig över tid och ta ledigt och sånt. Men det som man också i den här diskussionen är ju att man nödvändigtvis inte bor grannar eller ens i samma stad som de här äldre föräldrarna. Och det här fenomenet har nog börjat uppkomma också på grund av att man får barn senare i livet. Så det börjar, det blir som den här hamburgareffekt att det samlar sig. Att det, man har småbarn och äldre föräldrar. Sedan också en sak som vi kanske kunde diskutera mera om kring närståendevården och äldrevården är att det i många kommuner inte har tagits in till exempel servicesedlar för att köpa städtjänster. Nu vet jag att Helsingfors nog använder de här servicesedlarna, men alla städer och kommuner använder inte dem. De här föräldrarna kan inte fortsätta med den vanliga städerskan utan de ska hemservicen ska in och städa. Och sen finns det också en... Nu har man skrivit in i regeringsprogrammet att personlig budget ska prövas för endast en viss del av socialvården, men inte äldre. Men varför ska man inte kunna göra det? För det finns ju också just alltså aktiva yngre som vill hjälpa sina mor eller farföräldrar eller vill hjälpa sina föräldrar när de kommer här och köpa de här tjänsterna. Att man får en del av samhället, men sen sätter man till så att man får